bara påminnas om det kraftfulla i ditt evangelium. Vi ber i ditt namn. Amen. Jag har ibland stunder då jag förbereder mig. Då jag får en liten sån känsla att man förbereder inte en predikan för en eller två personer. Och det kan man ju tycka lite själviskt. Att nu bara en person som ska få den här predikan idag. Men samtidigt så är det den här Guds omsorgen också. Vi har den här fadern som räknar våra hårstrån. Att finns du här idag och känner att den här predikan den var på något sätt för mig. Så tänk då, ja, men det var Gud som skickade den, som konstruerade den för din skull. För jag ska idag vilja tala om en rubrik som heter Helande helighet. Och ett spännande rubrik tycker jag själv i alla fall. Och vi har den här texten som jag vill faktiskt utgå från i första Thessalonikerbrevet som jag nu läst några gånger. Det står att må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk, så lyder Herrens ord. Det är en trevlig utmaning att försöka fortsätta när Benjamin har bullrat på här med framgång två gånger. Och själv var man predikade i Purmo skogar förra söndagen också, det tyckte jag med framgång. Men samtidigt tycker jag att den här temat helgelse, det är en ganska utmanande sak. Ganska komplext, och ska vara ärliga, speciellt i frikyrkorörelsen de sista 150 åren, så har sättet vi talar om helgelse inte alltid varit friktionsfritt. Det har funnits lite kanter här och där. Längtan som kyrkan har haft efter helighet och helgelse har lett till att ganska många människor har blivit sårade och till och med överkörda. Till och med andligt betryckta, hör man ibland. Och läser i våra kyrkohistoriska böcker. Ja, men du kan läsa Sions historik. Kanske måste uppdatera den i 70. Nästa år kommer den ny. Ser jag här i tro, för jag har lite ansvar för det. Men lusläser man vissa rader i vår förra historik så kan man skönja att även någonstans i vår historia har människor gått illa av församlingen. Så vi har det spänningsfältet mellan längtan efter att vi ska behaga Gud. Utan helgelse kan ingen se Gud. Står det i Hebreerbrevet 12. Så vi har det spänningsfältet mellan att vi ska närma oss den heliga Guden. Som ofullkomliga människor. Och det är där någonstans vi närmar oss det svåra ämnet. För samtidigt är det ett ämne som Bibeln ger väldigt mycket utrymme. I princip handlar stora delar av gamla testamentet, det gamla förbundet, det cirkulerar kring människans försök att bidka en helig Gud. Hela egentligen Toran, hela Moselag är ju ett recept från himlen hur människan ska hantera det här bristfälligheten man infinner sig i som möter den här heligheten som Kajsa var inne på i ledningen. Och när jag själv tänker på den största förändringen när jag kom till tro då som 18-årig spillevink. Och när jag tänker på den största förändringen som ägde rum så är det inte att depressionen försvann. Det är inte att plötsligt börja nådegåvor hoppa fram lite från som en, ni vet, de här svamparna i mossan. Det är inte att andens fruktar ens av kärlek, frid och glädje och lite och väldigt lite tålamod och självbehärskning flyttade in. Utan för min del, och jag kan minnas det som det vore igår, så var det att jag plötsligt insåg att jag var en syndig människa. Det var som att min syndiga natur konfronterades, gjorde en frontal krock med den här heligheten. För min del var det i alla fall så att jag hade ingen aning om att mycket dumt visste något var fel som höll på mig. Det behöver man inte vara någon professor i kriminologi för att förstå. Men många andra saker höll på mig. Det förstod jag inte var synd förrän jag blev på nytt född. Det var då på något sätt det började bubbla på här på insidan och tala om för mig att oj, 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 det är ju inte egentligen så bra ställt med mig. Synden gjorde sig påmind. Och finns du här bland oss som inte riktigt fått grepp om att du är en syndare, ja, men du behöver ta dig fram till korset och få en uppenbarelse om det där. För att alla vi bör ha en medvetenhet om att vi är Romarbrevet 3:23 allihopa. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det var någon påsk, ni är så unga, antingen unga eller gamla, ingen är mitt i där jag är. Men det fanns en påsk där vi sjöng syndare är vi allihopa, med Andreas Frankner i spetsen. Och någonstans ligger den sanningen mitt framför oss, att vi är syndare. Och snabbt insåg jag att denna frontal krock med helheten ägde rum inte för att mitt liv skulle bli tråkigt eller sämre, utan för att jag skulle bli mer hel som människa, till ande, kropp och själ. Ibland så pratar man med både kristna och icke-kristna, men förhoppningsvis lite mer icke-kristna, som säger att när jag blir kristen, jag blir en tråkig människa. Och jag minns nog, men jag måste ge lite tillbaka till Tom Checklund, för han sa någon gång på en konferens för många år sedan att de absolut tråkigaste människorna på hans fest är de kristna. Och då jobbar jag åt honom. Där fick du. Ja, men ibland får man ju den uppfattningen i alla fall att när du har med Gud att göra så du blir en tråkig person. Du måste ta bort precis allting. Men jag tror att det är en felaktig approach att se på det här. För att det är Gud som stiger in i oss och börjar operera med oss så att vi ska bli mera hela. Alltså, vi talar om helande helighet. Och min del så hämtar en mycket förklarande modell av helighet från en berättelse där Jesus träffar en väldigt trasig människa. Och det här är ganska intressant, för jag måste göra en liten search i mitt predikoarkiv. Jag insåg att jag predikade den här texten i 5 olika predikningar. Och det är det som Gud talar om, att Guds ord är levande och verksamt. Du kan predika om allt i princip, om vad som helst. Men jag tänker om Bartimeus. Bartimeus som var känd i staden. Det står nämligen om honom att han var son till Timeus. Och då kan du bara lära dig att när de har ett sånt släktband så då vet folk vem man talar om. Han var blind. Och som blind så var han förstås väldigt utsatt. Han levde på gåvor som folk förbarmade sig när de gick förbi och gav någon slant nu som då till honom. Han var helt beroende av andra människors välvilja och omsorg. Nu då Jesus besökte staden Jeriko, eller på väg ut ur den är han, så hände det någonting med Bartimeus som blev en början till hans livsvändpunkt. Och här tänker jag, om man får göra en liten definition på helgelse, så ska jag vilja säga så här, att om vi talar om helgelse och helighet, så det är viktigt att göra skillnad på vad vi ska göra och vad Gud vill göra i oss. För vår lilla på något sätt, ska jag säga, lutherska eller fri, jag vet inte vilket arv, varifrån det kommer. Det är att när vi talar om helgelse och helhet, så ofta så landar det i saker som vi ska göra, punkt. Och så var det den här enorma uppförsbacken som blir så svår och jobbig när du tänker på den hela tiden. Men istället, om vi skulle vända den här tankegången att det är Gud som gör saker i oss som är helgelse, då någonstans så känner jag i alla fall att någon på något sätt Newton, lite lättare andning får man ju. Att om Gud gör någonting. För Paulus skrev i dagens text att Gud själv ska helga oss. Han säger inte ens att vi ska helgas lite, utan det står i texten helt och fullt. Det betyder i min lilla på något sätt försök till förstå av, vad heter det, exegetisk förståelse av texten, det att det bara handlar om Gud. Helt och fullt. Det vill säga, det heliga i oss är ett verk av anden. Den heliga ande som vi har fått som gåva. Och vad är då vår del? Och det här då jag vill landa i en par saker. Två saker hos Bartimeus. Som kan hjälpa oss att förstå den här skillnaden på vad är vår del och vad är Guds del. För vi får ju ganska tydligt oss förklarat att Jesus var känd hos Bartimeus. Ja, men du går inte och ropar random namn på torget på helgen. Hoppas inte du gör, för då kommer nog smätta dig i huvudet ganska snabbt. Men Bartimeus måste ha hört talas om Jesus tidigare, annars ska inte han få för sig att börja ropa efter Jesus. Någon måste jag berätta åt honom att Jesus har gjort det här, han har gjort det där och han gör det där. Och han är duktig, han är cool, han är bäst. Så när Bartimeus får höra, säkert för det var en stor folkskara som gick med Jesus. Och så får Bartimeus höra det där, så då får han ju för sig att den där Jesus måste jag få tag på. Så han ställer ju till med värsta demonstrationståget där och tar fram megafonen. Och så börjar han ropa ut, Jesus, förbarma dig över mig. Och om du vill säga en kritisk punkt i ditt liv och här i Bartimeus liv, så kommer den nu. För när Bartimeus börjar ropa, så börjar världen svara. För det står att folket runt omkring Bartimeus, inte försiktigt eller försynt, utan strängt försökte tysta ner honom. Och här tänker jag att det kommer stunder i ditt liv då världen ropar och försöker tysta ner din helhetslängtan efter Jesus. Och den världen är inte snäll, hör du. Den är inte så där gullig. Utan den talar ju med ganska elak stämma många gånger. För det första, den säger ju inte hela sanningen. Den kan säga till dig, du är värdelös, ge upp, det är onödigt du finns, kom inte i kyrkan och mer, ingen vill ha dig här. Det är typ sådana saker världen säger. Och problemet många kristna, du och jag, gör många gånger, och på det sättet går vi miste om heligheten, tror jag, det är att vi börjar lyssna på världen. Och vi bara inte lyssnar, utan vi tror på den. Ja, men tänk om Bartimeus ska lyssna på den där rösten. Jaha. Det är väl så då. Då är jag tyst. Det är mitt liv. Att sitta här dag ut och dag in, år ut och år in och tigga. Det är min lott att vara blind. Ingen vill ändå ha mig. Jag är inte värd någonting överhuvudtaget. Tänk om man ska lyssna på den där rösten. Och jag tänker, kära, om jag nu får nämna någon sekund åt ni som är lite yngre än mig i alla fall. Jag offrar inte din helighet för att du lyssnar på världen. För livet tillsammans med Gud är så mycket mera, bättre, livsgivande än det världen försöker erbjuda dig. Men Bartimeus, då, han gör, jag tycker det finns så många modiga människor. Jag tänker på kvinnan som får in till den där synderskan som hoppar in i farisens Simons hus och gråter och tvätta Jesus fötter med sina tårar. Det är också en modig, väldigt modig kvinna. Men här är också Bartimeus modighet. Nivån ökar ännu högre. För det står att han ropade ännu högre. Och jag tänker, kära vän, ibland när världen ropar till dig, då behöver du ha en röst som ropar högre än vad världen ropar. För det kommer stunder, frestelser mot dig. Då världens oljud försöker tysta ner det heliga i dig som Gud har tänkt. Och tror vi nu på att Gud är den fullkomlige skaparen av himmel och jord, och han har format oss i moderlivet, han har planerat vårt liv från första dagen till den sista, så måste vi tro att livet med Gud är det bästa livet. Alltså, är du kristen, någonstans måste du få en sån uppenbarelse. Men varför är du kristen? Då måste det vara så att livet med Gud ger det bästa kristna livet. Och det bästa livet överhuvudtaget. Men någonstans så kommer du ha röster runt omkring dig som försöker tysta ner dig. Tysta ner det heliga, det fina som Herren har tänkt för dig. Och det här har du också ett val. Vem lyssnar du på? Lyssna på den här övertygelsen inom dig. Jag minns ju, jag säger det varenda gång jag predikar, känns det som. Jag minns själv när jag visste att jag skulle springa fram. Men jag trodde att massa röster inom mig hade massa åsikter om mig. Och ibland så måste man ju bara ropa hårdare. Och följa sin övertygelse. Och gärna då om den korrelerar sammanställt med vad Bibeln säger. Vad betyder det då att helga sig? Jag anser då att ibland har det blivit lite snedvridet. Som jag redan nämnde så lärde vi oss idag, eller förhoppningsvis långt tidigare, att det är Gud som helgar oss. Vi bör alltså återigen göra skillnad på vad som är Guds del och vad är vår del. I Bartimeus liv såg vi hur det handlade om att inte låta världens röst övervinna hans egen längtan efter Gud. Men det slutar inte där. Och här kommer en intressant stund. Så att Jesus stannade upp. Och det tycker jag är så oerhört vackert. Jesus omringar av skaror med folk. Han stannar upp och han ser en människa. Jesus är den som tittar och ser Sackeus uppe i trädet. Han är den som nu stannar upp och får syn på Bartimeus. Och tänk på, oavsett hur konkursaktigt ditt liv är, hur mycket fails du tycker du har gjort, så när du ropar efter Jesus så anser han alltid att du är så pass viktig att han stannar upp, blickar in i din blick och ger dig fullständig uppmärksamhet. Han genomborrar din själ med sina kärleksfulla ögon. Och det är så fantastiska med Jesus att han är en sån. Han ser inte skarorna, han ser dig i skaran. Han stannar upp. Och så kallar han på Bartimeus. Men här då, om vi nu talar om helgelse, vad som är vår del, så kommer kanske ändå det primära. Hur mycket älskar vi Jesus? För då Jesus kallar på honom så händer det intressanta, och det att Bartimeus lämnar manteln. Han kastar bort manteln och tar sig på något sätt fram till Jesus. Och för min del, om jag får vara lite så där provokativt utmanande radikal, så tror jag inte det finns ett kristet liv där du inte har lämnat någonting bakom dig. För Bartimeus så var det manteln som hans trygghetspunkt. Den fungerade både som tält, den fungerade som skydd mot både regn, köld, stormar och allt möjligt. Det var den på något sätt han kände att jag kan tappa mycket, men så länge jag har manteln, då håller jag fast vid någonting som ger mig lite livsgnista och hopp för framtiden. Men det är någonting vackert när han möter på Jesus. Så känner han att han är beredd att lämna någonting bakom sig i hopp om att få någonting. Han vet ju inte ännu vad det är han ska få. Man är beredd att lämna någonting bakom sig för att få tag på Jesus. Vi känner Petrus när han blir kallad av Jesus, och står där, de lämnade allt och följde Jesus. Jag har svårt att se hur Gud kan göra någonting i oss om vi inte lämnar utrymme i oss åt honom. Vilken är din mantel? Vad håller du fast vid som hindrar Guds verk i dig? Jag håller på och läser en bibelläsningsplan. Bullrar oss igenom. Eller för ett tag sedan så hade jag den här historien när Abraham, som hade längtat så länge efter sin fått barn. Han längtade så mycket att han tog till lite egna metoder där, men det är en annan predikan. Men så får han den här sonen som växer upp enligt judiska, på något sätt, historikerna så menar att Isak faktiskt var över 30 år gammal i den här händelsen. Men så kommer den här stunden då Herren uppenbarar sig och frågar honom att älskar du mig så mycket att du är beredd till och med över din son som du älskar över allt annat, står det. Och för min del, om jag ska försöka sätta mig in i någonting smärtsamt i Bibeln, så måste det vara de 3 dagar Isak beger sig iväg med Isak till ett berg där han har fått befallning att han ska offra den son han hade väntat på i nästan 100 år. För det är inte så att det är en eftermiddag där händer eller en kvart, utan det är 3 dagar. 3 tortyrfyllda dagar. Han far och sover med en ångest, han vaknar med en ångest 3 gånger. Och sen vet vi historien, när han är beredd att till och med slutföra det, så kommer Herrens ängel och stoppar honom och säger nej, nej, nej. Nu vet jag att du inte ens skulle skona din enda son. Det är en bild på Gud som offrar sin son för oss senare, om vi vill ha en förklaringsmodell på det. Men det kan komma stunder då Herren prövar oss och frågar oss, finns det saker i oss som är viktigare än mig? Kan Herren säga. Finns det någonting som du behöver lägga på ditt berg för att se var finns ditt hjärta? Vilken är din mantel? När Bartimeus kommer fram till Jesus händer någonting annat märkligt. Nämligen Jesus ställer honom en fråga. Vad vill du att jag ska göra för dig? Tycker jag är en lite lustig fråga, om jag ska vara ärlig. Vi talar om en omnipotent, allsmäktig Gud som kommer en blind man mot honom. Troligen blir ledsagrad fram till Jesus. Och Jesus har mage att fråga, vad vill du att jag ska göra för dig? Alla borde kunna förstå att det är klart att Jesus måste förstå att han ska få synen tillbaka. Det är det han vill. Men det finns en teologisk hemlighet att finna här. För vi ska minnas att den här stunden står Bartimeus framför en massa människor. Och här finns en kraft i den offentliga bekännelsen. Att inför mängder med människor bekänna både sina behov och sin inre längtan har en enorm kraft. Både för en själv men också i andevärlden. Det är därför vi tror att det finns en enorm styrka i att offentligt bekänna sitt behov av Gud. Därför vi har förbön här framme. Det är också en teologisk sanning varför jag förbön här framme. För när du går fram hit så bekänner du inför både människor och Gud att du är beroende av honom. Och bara att du går hit fram, det är den stora segern. För jag vet nog hur kampen kan vara på insidan. När hjärtat bara bultar, du vet du borde gå fram men du vågar inte. Så när du tar steget hit fram och går, då har du redan vunnit den stora segern. Sen är härliga, helgade bröder och systrar ber för dig, det är bara bonus. Men din seger är när du tar dig hit fram och inför människor bekänner ditt behov av helig Gud. När du visar inför hela världen hur beroende du är av honom. Då är det jag tror att det mesta händer med dig. Bartimeus säger att han vill se på nytt. Varav det märkliga händer igen. Jesus säger gå. Tycker jag också är lite märkligt på något sätt sak. Han säger inte få din syn, han säger gå. Och här finns också någonting teologiskt fascinerande. Varenda gång en människa tar det här trossteget så tycks det hända någonting mirakulöst med oss. Ja, men Petrus gick ju inte på vattnet, för han gick på vattnet. Och Bartimeus går, och vad händer? Jesus säger att hans tro har frälst honom. Jesus säger inte att han ska bli helad, utan säger: din tro har frälst dig. Jesus är och var inte bara intresserad av ett fysiskt helande, utan Jesus är intresserad av hela människan. Jesus vill att ande, själ och kropp, hela det trion, ska uppleva en upprättelse. För mig handlar det om, helgelsen handlar om detta. Att du och jag ska upprättas, bli hela till ande, kropp och själ. Helgelsen behöver inte och ska inte betyda ett liv i asketism. Alltså att du skalas av allt det roliga livet kan erbjuda. Det kan ju hända att någon får glädje i det, och som den munken, den gamla kyrkofäden som får på en påle och var där i 30 år. Men det är inte så många som får den kallelsen när man möter Gud. Utan som den här gamla Frank Ådahl-sången säger, att lämna allt och följa dig kan kosta mig hela mitt liv. Men du ger mig mycket mera. Och jag tror någonstans där finns hemligheten, att vi ska lämna allt. Men det vi får av Jesus är så mycket mera. Och det här lite halvflumma, där du har en halv religiös tå in i Guds rike, det är ett liv som bara leder till problem. Att ska vi nu uppleva vad Gud vill med oss, då är det nu 100% liv med Jesus som gäller. Annars funderar jag varför man vill vara kristen, om du går på halvtakt. Vad vinner en människa? Att hon vinner hela världen men tar skada till sin själ, säger Jesus. Vad kan hon ge utbyte till sin själ? Och Jesus säger vidare att om någon vill följa mig ska han ta på sitt kors, förneka sig själv och följa mig. Alltså att följa Jesus, det handlar om att du ger bort allt för att få allt. Och det Jesus allt är mycket bättre än ditt eget allt. Vi har att göra med en kärleksfull far som vill att vi ska bli hela människor. Dagens text sa att det är fridens Gud som ska helga oss. Du får inga mardrömmar när du har att göra som Herren. Du får frid från Herren. Helande helighet. Det är en positiv erfarenhet att ha att göra med Gud. Det är min erfarenhet av 26 år med Herren. Det är att varje möte jag har med Herren, det lämnar, kära vän, en positiv eftersmak. Det känns på något sätt att det var värt det. Det är som när du är tionde. Det är lite knapp och knåp och ibland så där före. Men efteråt är det saligt. Det är så med Guds rike också. Det kan kännas nervöst och lite skrämmande först. Men du väl tar steget ut och ger allt till honom, så vet du att det är värt det. För helgelse handlar om Guds verk i dig. Dagens text avslutar med att vi har att göra som en trofast Gud som ska utföra sitt verk i dig. Får Gud göra sitt verk i ditt liv? Det kan vara smärtsamma stunder med Herren ibland. Jakob brottades med Gud, blev halt på utsidan men hel på insidan. Jakob hade hållit på och lite lurifax hela sitt liv i princip. Han lurade sin bror, klädde ut sig där till får och fick den här välsignelsen av Isak. Får iväg till Laban och blev själv lurad till fel fru och fick nu jobba 14 år för att få sin rätta fru. Men sen när han ska dra iväg så lurar han Laban på all hans fina får och kameler. Och han får på något sätt få för sig att Nu måste han lämna Laban, för Laban var lite nervös över han och alla får och bär vita lamm. Och så drar de iväg och så får han höra att Esau är på väg med 400 argsinta män. Och de stod inte att de var så argsinta, men de var i alla fall med svärd och grejer. Och Jakob får för sig att nu ska han hantera på något sätt, så han lagar upp två led. Med sin stora, han har lyckats få ganska många barn där hos Laban också, var full fart, både får och barn. Så han lagar två led och så går han själv längst bak. Och så funderar han, så anfaller ena flanken, då hoppar han i andra flanken och far iväg åt andra hållet. Och anfaller Esau den flanken, då far han iväg med den andra. Och så händer den här stunden, dagen innan han ska möta Esau, så dyker Herren själv upp i en bokstavlig brottningskamp med Jakob. Och de håller på där, det är lite svårt att måla upp, kanske måste AI göra en video om det där. Men där är de i alla fall till gryningen. Och Jakob säger, jag släpper inte dig, för han höll tag i honom tydligen ganska hårt. Jag släpper dig med mindre att du välsignar mig. Varav han blir välsignad, han får ett nytt namn, han behöver inte vara den här lurendrejaren, mask, var ju någon maskkoppling till det, Jakob. De får ett slag på hans höft och blir halt. Så det var en smärtsamt möte med Gud. Men det som hände är att han blev hel på insidan. Så nu istället för att ta de här två flankarna mot Esau, så han springer längst fram. Och möter Esau. Och de omfamnar varandra. Och Esau säger att det är som att jag ser Herrens ängels ansikte när jag ser dig. Och det som fantastiska, kära vänner, vi har med Gud att göra när vi möter Gud, att det kan vara lite skavankar, du kan vara lite halt och du kan vara lite vad du kan vara. Men vår insida blir hel så att människor upptäcker att den där människan har mött Gud. Jag hoppas att folk säger så om dig. Du har mött Gud. För det är som att jag ser en Herrens ängels ansikte när jag ser dig. Och det är det helighet, helgelse handlar om, att vi ska bli mer lik honom. Jag har själv gått ett antal smärtsamma operationer, några väldigt otrevliga dessutom. Men jag är tacksam över dem. För den smärtan som jag gick igenom av operationerna så ledde att jag fick ett liv som blev bättre efteråt. Jag har också haft inom mina år en del smärtsamma operationer med Herren själv. De är inte alltid så trevliga, de här gudsoperationerna. Men jag är också tacksam över dem. För det tycks vara som när Gud opererar i mig. Så någon liten promille av mig blir lite mer lik Kristus efteråt. Johannes 15 säger att han tar de fruktbärande kvistarna och ansar dem för de ska bära ännu mera frukt. Han skalar av de döda kvistarna. Och då brukar jag tänka, vad gör mer ont? Att skära någonting som är dött eller någonting som är livfullt? Så var inte rädd ibland om du går genom smärtsamma passager i ditt liv. Det kan vara Gud som ansar dig för att ditt liv ska bli ännu mera välsignande runt omkring dig. Till sist, jag måste alltid säga den meningen att folk ska vakna till här mot slutet. Jag kan inte föreställa mig att det var utan nervositet som Bartimeus lämnade sin mantel bakom sig. Samtidigt kan vi läsa i parallellhistorien Lukas 18 hur slutresultatet blev. Att han följde Jesus och prisade Gud. Ett bra tecken på att Gud gör någonting i ditt liv. Det är att alltid sluta med. Men lite tar i och överdriver. Men det borde i alla fall sluta med att vi lovprisar honom med vår mun och med våra liv. Tänk på David. Ellen kan komma upp. Tänk på David och arken, som var en symbol på Guds närvaro, härlighet och helighet, anlände till Jerusalem. Davids reaktion är ett sätt hur människan reagerar. Hon får ett möte med Gud. Det är glädje, frihet och till och med nästan lite galenskap. Han dansar på det i full kraft i en linnefod. Sedan har vi när Johannes och Jesaja möter Gud. I Jesaja 6 och i uppenbarelseboken. Och där står de två, de föll som döda ner, står det. Det var också som med Daniel när han mötte Gud, att det som all livskraft for ur kroppen. Du har den sidan också när den här ofullkomliga kroppen möter den här helheten. Vi kan falla som död ner. Men ibland, kära vän, så behöver du falla som död ner för att Gud ska kunna resa upp dig. För att Gud ska kunna skala bort det som hindrar din vandring med Herren. För när synden krockar med Herrens helighet och synden behöver dö, för Guds härlighet är så stor. Paulus skrev att han önskade att ande, själ och kropp bevaras hela. För mig är det hela målsättningen med helgelsen. Att Gud är intresserad av dig som människa. Han har skapat dig och han känner dig bättre än någon annan. Han vill att hela du ska bevaras hel. Det är därför aldrig fel att närma sig ämnet helighet. För varje gång du lämnar över något till Herren blir detta något lite mer helt. Vilken är din mantel? Vilken är din situation som du kan lämna över till Gud så han får hela och röra dig? Ska vi be. Tack Jesus för din enorma kärlek och nåd du har för alla människor. Tack Herre att du valde att självmant som är en tjänare.